Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 232 för vecka 43 år 2017. David här, i vanlig ordning, och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej, och Henrik.
Nej men hallå, hallå.
Hallå. Har ni haft en bra vecka?
Ja.
Ja.
Inte?
Det. Jo, men typ. Vi spelar in några dagar senare och det kanske var... Det är inte på grund av mig. Men nej, det hade lika gärna kunnat vara, för jag tänkte inte på att i måndag så åkte vi till Ullared, till GKs. Var hemma i tid i och för sig, men det var ändå sådär liksom, lite jobbigt. Så jag kände, ja, men det var skönt att vi ändå flyttade på det. Och igår var mina föräldrar här, då hade jag kunnat spela in, men det var skönt att inte behöva göra det. Och sen så idag så är jag i Göteborg och hamnar i bilkö på vägen. Det gjorde vi på vägen från Ullared när vi åkte genom Göteborg också, men nu hamnar jag på bilkö på vägen ut på E20 när... någon har krockat någonstans, och så tar liksom resan, som normalt tar liksom 45 minuter eller någonting, tar en halvtimme längre tid att åka. Så det blev lite sådär precis med andan i halsen in nu. Så det känns som det har hänt. Det har varit sån vecka.
Ja, det är förvånansvärt svårt att få till att en tid som funkar för alla. Det är konstigt egentligen, vi är ju bara tre, det borde inte vara så svårt, men ja, ni har barn och jag jobbar på konstiga tider ibland och sådär, så det är som det.
Ja,
jag har haft en bra vecka. Jag är gräsänka faktiskt. Min kille är på CERN. Det var lite coolt.
Trevligt. Häftigt.
Ja. Alltså jag är inte ett dugg avundsjuk. Jag hade inte fattat någonting om jag var där, men
nej, men det är ändå coolt att vara där. Även om man inte
förstår. Men det är värsta drömmen för honom liksom,
som
ja.
Det är klart.
Ja, särskilt
fysiker,
för honom.
Så.
Precis.
Bara
på skoj, eller är det något ska han göra någonting?
Nej, det är något projekt liksom. Han är där med några kollegor och de har föreläsningar och grejer hela veckan. Så.
Kul.
Ja, kul för honom.
Ja, verkligen.
Jag tror för mig att vi hade någon lyssnare som jobbade på CERN.
Ja.
Som hörde av sig någon gång förut.
Ja, precis. En statistiker, va? Som hörde av sig. Som har jobbat på CERN.
Precis.
Jag är mest klantig ibland. Så jag lyckades... Okej, det regnade. Vi var ute och kört bil. Jag hade lagt mobiltelefonen i dörrfickan. Liksom. Så glömde den. Och så, eftersom det regnade så skulle jag bara snabbt skynda mig ut ur huset igen och så ta mobiltelefonen ur bilen och så stänga dörren. Men jag glömde liksom flytta på ansiktet från...
Nej!
Så jag slog bildörren i ansiktet på mig själv. Jag skulle stänga bildörren. Jag kände mig så jävla dum. Läppen sprack lite precis i mungipan och så fick jag lite fläskläpp. Jag, så, liksom, jag skyndade mig, så då tar man ju i lite också.
Alltså jag har också gjort den där med typ så här, skåpslucka i köket. Och det, är så här, det gjorde jätteont, men det mesta var ju bara själva skammen. Att så här, hur dum kan man vara att så här, stänga en dörr på sitt eget ansikte? Då förtjänar man fan den smärtan.
Ja, men precis. Ja, men det var... Ja, chocken, alltså insikten vad man gör kommer samtidigt som den fysiska smärtan också. Fan, helvete.
Ja.
Tänk om du hade dött. Alltså inte för att dra ner stämningen så. Men tänk om du hade gjort det. Mm. Då hade det väl varit lite Darwin Awards på dig typ.
Slog ihjäl sig med en bildörr.
Ja,
ja, men det här måste jag vara avsiktligt. Det här kan ju inte ske.
Det skulle man, när Leif GV i en tv sen försöker lösa mysteriet med vem var det?
Mm.
Ingen som förstår att det var jag själv oavsiktligt.
Ja.
Vem har motiv att Björn Rosenfjant, vad heter Björn heter han inte?
Björn.
Benny. Det är misstänkliga
folk. Som att du slog i huvudet lite hårt här kanske.
Mm, precis.
Ja. Glömmer till och med namnet på din stora idol.
Precis. Ja. Arch nemesis.
Ni har olika begrepp där, hör
jag. Ja. Jag tror jag var
så spännande veckor har jag när när vi inte spelar in.
Jag upptäckte en grej som var lite rolig. Det cirkulerar ju såna här ofta såna här utmaningar på nätet.
Mm.
Och just nu så cirkulerar någon som jag tror de kallar den för Hot Noodle Challenge. Har ni sett den här?
Nej.
Nej,
den är säkert, den är lite nischad känns det som. Jag har sett den från flera håll, men vad det går ut på i alla fall är att de har hittat någon sorts såna här superstarka koreanska nudlar från företaget Samyang. Och då är det så att man ska sätta sig, alltså filma sig själv då, antingen när man äter de här nudlarna själv eller när man äter dem tillsammans med någon annan.
Mm.
För att då ska man se då att vi sitter här tillsammans och äter det här och grinar och kräks tillsammans liksom, så här som man gör.
Blä.
För de är tydligen då väldigt starka, men grejen var den då att i Hongkong så var det så att jag ryckte med mig, vi hade lite plats kvar och man vill ju inte lämna liksom plats kvar i en resväska när man åker hem, det går emot alla mina principer. Så då på liksom på kanten på en sån här hylla på sidan där liksom på, så satte en stor sån här display med vanliga fempack med nudlar. Så jag ryckte med mig en sån där och sen jag började se den här utmaningen nu för att jag smakade de här nudlarna och tänkte att de här är ju väldigt starka. Men sen såg jag nu den här utmaningen började rulla då att det var ju precis de som jag ryckte med mig från den här hyllan då.
Ja.
Och det var ju lite roligt. Så att jag har börjat ge bort resten av de här, för jag tycker att de är för starka för min smak.
Mm. Ja, jag kan tänka mig det.
Jag fick i mig de jag provade. Men det är inte så att jag sitter och känner att nu vill jag äta det här igen, utan kan man lika gärna ge det till någon annan. Så
att... Nej, då hade det inte varit en challenge att äta dem.
Nej.
Om det hade varit bara, vad gott. Jag kan
precis.
Jag har fortfarande kvar lite av den chokladen jag fick av dig, David.
Ja, den där med chili.
Ja, den är ju god och den är stark. Men den är nästan roligare att bjuda på än att äta själv. Man äter lite, men sen så kommer det någon som säger, vadå då? Hur stark den var? Nej, men ta den här.
Mm.
Och så ser de börja svettas så blir alldeles röda. Särskilt folk som är lite coola, så jag tycker att...
Ja.
Ja, kaxiga på det sättet.
Också. Ja, men precis.
Nej, men jag... ta den här chokladen, den är ju hyfsat stark.
Mm. Nej, så de här, jag har tre paket kvar som jag ska liksom, jag talar om för folk vad det är för någonting. Som jag ger till folk som jag vet gillar starka saker. Jag har en svåger till exempel som älskar väldigt starka saker, så att han kommer tycka att det där är perfekt. Men det, då, jag tycker det är roligare att ge det till någon som uppskattar det snarare än att lura på någon som plågas av det, om man säger så.
Ja, precis. Det är ju det.
Ja.
Så är det.
Men det var det. Vi kanske ska köra igång med en liten nyhetsrond.
Jaha, ska vi göra det?
Absolut.
Ja, vi har ju faktiskt det också. Och jag tar oss igenom. Så att, varsågod Henrik.
Just det, nu är jag som börjar. Jag ska sitta här och drömma. Här i Göteborgsregionen så pratas det en del om Västlänken, som är en föreslagen tågsträckning genom tunnel under Göteborg idag. Det och dess olika förslag och sträckningar har länge varit hett omdebatterat och nu kommer diskussionen igång igen då man beslutat att anställa en person som levande konstverk på livstid utan bestämda arbetsuppgifter till den nya stationen på Korsvägen. Citat, arbetstagaren får själv uppfinna innehållet i sin arbetsdag, säger Lotta Mossum, kurator på Statens konstråd, slutcitat. Låter detta lockande kanske? Sista ansökningsdag för tjänsten är den 15 december 2025 med tillträde 15 mars 2026. Så sök om det är någon som vill vara ett levande konstverk. Pengarna ska tydligen räcka i 120 år. Ja.
Okej.
Okay. Yep. Då, jag gissar att man måste hålla till på stationen på Korsvägen.
Ja,
jag vet inte om det känns som sådär jättelockande att göra varje dag.
Det kan säkert locka någon
resten av livet.
Mm. Ja, så det kommer ju säkert vara flera som söker så. Men, ja, men jag blev inte heller så lockad.
Nej. Ett nytt klädmärke i amerikansk klädmärke ska jag säga, som heter Cure Gear, har startat som amerikanska vetenskapsmän i syfte att med snygga kläder utbilda folk. Så på en tröja till exempel så står det "Vaccines cause adults". Vilket såklart har upprört antivaxare då. En del av intäkterna från det här projektet då går till att sponsra forskning, och även om de får ta emot en hel del hat då, så märket skapade Jesse Freckle positiv, och vi hoppas såklart att det går bra.
Ja.
Coolt. Mm.
Vi har ju tidigare pratat om Team Swedish Hauntings i Knäred som ansökte om pengar till lite utrustning. Ansökan har nu nekats, och det är ju bra. Men jag fastnar själv för formuleringen paranormala utredare. Mm. Som att de själva är paranormala. Själv kanske jag skulle uttrycka det som utredare av paranormala fenomen, kanske. Mm.
Mm. Paranormal är ju inte normal i alla fall.
Nej, precis.
Ja. För en tid sedan så försvann Bill O'Reilly raskt från amerikanska Fox News efter att han betalat ut strax över 32 miljoner dollar till kvinnor som anklagat honom för sexuella trakasserier. Den gode Bill är såklart arg på mer eller mindre alla, inklusive Gud då, som inte har skyddat honom som man tycker att Gud borde ha gjort. Gud kanske skulle ha skyddat de här kvinnorna istället då. Ja, eller vad vet jag.
Logiskt.
Mm. Jag får inte huvudet runt riktigt.
En av de roligaste detaljerna som jag kan nämna här, vi länkar såklart till det här, är när MSNBC totalt sågar Bill O'Reilly för det här gnället som han har, eftersom han själv några år tidigare spelade in ett långt segment där han beklagar sig över att folk vägrar ta personligt ansvar nu för tiden.
Mm. Ja, men det är lätt att säga att andra borde ta personligt ansvar.
Ja, precis.
Så är det.
Mm. Och efter varje tragedi kommer de fram som maskar efter regn, konspirationsteoretikerna. Och nu efter massskjutningen i Las Vegas kommer de med sina galenskaper igen. Flera som angriper de överlevande och offrens anhöriga på nätet och kallar dem för lögnare och att de ska vara skådespelare betalda av staten. Och även i vissa fall sagt att de skulle förtjäna att bli mördade för att de bidrar till konspirationen. Så fy fan för människor ibland.
Ja. Snälla, skådespelare betalda av staten, alltså... Mm.
Mm, ja, precis. Och inte bara att folk tycker att det här är påhittat, utan att folk angriper dem, attackerar dem på nätet och anklagar dem för att ljuga, anklagar dem för att vara skådespelare och säger att du ljuger, du borde dö efter att ha varit utsatt i den situationen. Alltså hur?
Ja, det är extremt. Det var så att Svenska kyrkan har upprört känslor i veckan.
Ja.
De hade nämligen fräckheten att i fredags då lägga ut en liten grej på Twitter om att det äntligen är tacofredag, och så har en animerad gif med typ Gud som sitter, eller vad heter det, Jesus då, det är samma person för sig, som sitter med fingrarna och så här äntligen tacofredag.
Ja.
Typ.
Ja, den där såg jag faktiskt.
Ja, och det här har då upprört känslor i sociala medier, och folk hävdar då att, eller säger då att oj oj oj, nu ska jag gå ur kyrkan, och Ann Heberlin bland annat då menar på att varför ska någon ta Svenska kyrkan på allvar när de inte gör det själva? Den ska man tänka då på att Ann Heberlin är väl en sån typisk person som alltså får ju betalt per ord, så att någonting måste hon ju säga, och gärna lite kontroversiellt. Men folk verkar vara ganska delade i två läger här. Att antingen så tycker man att det här är kul, ett roligt grepp av kyrkan. Andra menar på att kyrkan har ingenting med humorsfären att göra. Att De ska inte försöka vara roliga på något sätt, och då kan man inte längre ta kyrkan på allvar. Så ja, vad tycker ni?
Alltså jag tycker väl att om man inte får liksom kommunicera på det sätt som man gör i sociala medier, då behöver man inte ha sociala medier överhuvudtaget. Och om kyrkan då inte får använda giffar eller göra någonting sånt som folk faktiskt gillar och lyssnar på, då kan de lika gärna stänga ner alla konton. Och det tror jag faktiskt inte att, det tror jag inte skulle bli så bra. Var ska de kommunicera då? Via antecknings, liksom anslagstavlor i matbutiker eller? Det är självklart så måste de få kommunicera på det sätt som folk gör idag.
Ja, jag tyckte att det var roligt. Jag tyckte att det var kul att de har lite humor. Samtidigt så kan jag också förstå det här. Om de inte själva tar sig på allvar, varför ska jag göra det? Men det är klart att man, alltså självklart, var lite självdistans att göra. Alltså, och det var ingenting som var, alltså, kan jag inte se det som negativt på något sätt. Han rör på, hur är det, liksom viftar på händerna eller rör på fingrarna som att han är sugen på tacos. Det är inte någonting som, jag kan inte se det som förolämpande på något sätt.
Nej, eller hur?
Nej, precis. Det är väl lite det jag tänker också. Att, men det kanske är så att den, om man ser den positiva responsen från det här kommer utanför kyrkan. Alltså att folk tycker att ja, men det här var väl en frisk fläkt i kyrkans kommunikation, att kunna lägga ut någonting som faktiskt var lite kul. Men så finns det de kanske då mer inom kyrkan som tycker att åh, min kyrka är 100% seriös. Ja, men alltså, det här är ju inte, det driver ju inte egentligen med någonting alls. Det visar mer att man, ja, idag är det är fredag. Många äter tacos på fredagar.
Ja, man visar att man liksom hänger med en del av folket på något sätt.
Ja, och man får väl fundera över, ska de kommunicera med de som redan är med eller ska de försöka få nya medlemmar? Alltså med tanke på hur deras medlemsantal startdyker så antar jag att de vill ha lite nya medlemmar.
Ja.
Och ska man ha nya medlemmar idag, då måste man vara lite aktuell och lite relevant. Trots att man har stengamla idiotiska budskap så måste man ju ändå försöka. Alltså jag vet inte, jag fattar lite hur de tänker ändå. Men om alla deras egna medlemmar tycker det här är för jävligt och man hellre vill värna om dem, ja, då får man väl sluta uttrycka sig så helt enkelt. Allting beror ju på vad syftet är.
Men det är ju lätt för mig då som står utanför kyrkan och det är oss då egentligen då, att tycka att, för att de här symbolerna betyder ju ingenting för oss. Men jag kan såklart sympatisera med de som upprörs över att de anser då på något sätt att de här symbolerna som för dem är väldigt viktiga används på det här sättet. Men jag har ändå svårt att se varifrån den här upprördheten ändå kommer, för att det används inte på något sätt som är opassande eller osmakligt eller något sånt där.
Nej, men precis. Nej.
Så att det är, alltså, det är ju ingenting i det här som är på något sätt kontroversiellt. Alltså det är ingenting i det som är, alltså, vad är tacofredag då? Alltså skulle det vara på något sätt, det är ju inga kontroversiella eller man säger laddade eller ekivoka ämnen. Det finns ingenting att hänga upp där på.
Nej, jag tror säkert att den riktigt, som försökte komma på det här, eller den som kom på det här, hade ju säkert en del andra uppslag som den valde bort. Typ den här sista måltiden och så vidare. Alltså det finns säkert jättemycket saker som man valde bort för att det är för känsligt och att man inte ska driva med sådana saker. Men absolut, jag håller med dig. Jag menar, för oss hade det inte spelat någon roll om de drev med vad som helst inom kristendom. Det hade ju inte upprört oss överhuvudtaget.
Nej, det är sant.
Men det hade ju varit en jävla skillnad om det var typ, det är parkeringssexfredag idag. Nu träffas vi ute på parkeringsfickorna på E4 här. Så bara liksom, det hade varit värre. Alltså man Jesus där som sitter och bara ja, jag bor ju nära E4 så det var det jag fick.
Men han vet hur det går till.
Men alltså det tacofredag, det är ju så otroligt harmlöst.
Ja, men Jesus åt inte tacos på sista nattvarden.
Det vet man ingenting om.
Nej, men det är klart han inte gjorde.
Nej.
Jag hade varit förvånad.
Ja. Kanske nya rön. Nej, men då är i alla fall vi överens om att
men,
det här.
Ja, nej, men precis, och vi är som du säger lite utanför, men det är väl liksom det här fascinerande över att folk måste ha någonting att uppröra sig över.
Jag förstår bra som att man sagt.
Alltså det finns så mycket som är på allvar viktigt som man kan uppröra sig över, som man kan bli ledsen och arg över. Men det är ju jobbigt. Men det här är ju så pass, alltså, att få uppröra sig över någonting som inte är farligt på något sätt. Ja, och skönt det är att kunna få göra det.
Mm. Ja, och det är ändå ganska skönt på något sätt att bo i ett samhälle där det värsta kyrkan gör det och skämt om tacofredag.
Ja, men precis. Det är lite så. Det är ju det.
Det finns ju värre grejer än det.
Ja, jag kände mig inte upprörd över det. Det var lite roligt att läsa kommentarerna.
Mm. Ja, jag sitter och scrollar liksom lite här vad Ann Heberlein har sagt. Hon säger att Gud åt inte tacos. Jag äter inte heller tacos. Jag vet inte vad det har med något att göra. Men det är liksom så här.
Men det är ju en intressant diet. Jesus-dieten, och äter bara vad Jesus åt.
Ja, det blir säkert gott kan, och kul liksom,
ja, men fisk och vin eller vad det är. Bröd och fisk från himlen och vin från vatten. Så mycket vet jag om.
Och då snackar vi inte om någon så här ungsbakad lax med liksom någon så här vårlöksprimörer eller någonting. Det var säkert skitäcklig mat utan speciellt mycket kryddor. Och,
jag undrar vad man åt.
Det kan nog köra ett tag. Tråkiga grejer, tror jag.
Ja, nej, men det är, som sagt, jag tycker proffstyckarna får väl gärna tycka och vara upprörda, men jag har lite svårt att tänka mig ändå det här med de här vanligt folk ska tycka att det här är något konstigt. Det är väl snarare, som sagt, folkligt, som du sa, Frida, där, att det hör väl till dig mer än någonting annat.
Vad roligt att det liksom diskussioner hamnar på islam och Mohammed efter typ 2 sekunder.
Ja, såklart.
Ingen som nämner liksom Hitler då?
Jag menar, så bara, nu Hitler åt faktiskt tacos. Mohammed på all... Ni kan väl håna Mohammed på samma sätt?
Ska kyrkan göra det?
Alltså, nej. 2, vad ska kyrkan med Mohammed göra? Ja. Det är väldigt... Åh, suck alltså, för att sköta deras sociala medier. Det skulle jag inte orka.
Nej. Jag hade velat se hur det gick till om du skötte dem. Det hade varit ännu mer roligt.
Ja, det hade nog inte blivit så bra. Ja.
Nej. Snacka om storm.
Ja, men precis. Kanske, ja, de kanske håller på att byta ut sin sociala medieansvarig, Frida. Så tycker jag.
Alltså, grejen är den, oftast när man skapar material och sociala medier så är man också den som ska svara på alla kommentarer och typ så här backa och be om ursäkt och så. Så jag hade nog gjort ganska snälla saker för att inte behöva hamna i den situationen. Lite goa bibelcitat och sådär, någon väggmålning från någon kyrka eller vad det kan vara.
Men om du får det gigget, så kan jag tänka mig att ställa upp och skriva lite saker i ditt namn, såklart.
Ja, schysst. Ja. Blir kul för mig.
Ja, verkligen.
Jag bara som lite avlastning, du vet.
Ja. Absolut.
Ska vi gå vidare? Du hade lite hälsa kanske.
Ja, lite, jag tänkte snacka lite om elöverkänslighet. Eller vad man ska kalla det.
Ja.
Jag är rädd för el, typ så. Jag har läst 2 stycken, eller ja, det ena var faktiskt inte en insändare utan det andra var faktiskt en artikel. Jag kan börja med den, för den tyckte jag var lite konstig bara. Den står i Smålandstidningen. Och då är det Elöverkänslighetsförening som får gå ut och säga att 5G kan vara riktigt farligt och det är, våra barn och barnbarn kan få allvarliga problem. Och tydligen så har de fått hålla ett föredrag, de här Elöverkänslighetsförening. De har hållit ett föredrag arrangerat av Studieförbundet Vuxenskolan och Miljöpartiet Gröna Seniorer i Jönköpings län. Och det, man blir ju så trött på att Miljöpartiet alltid ska vara inblandat i såna här flumgrejer. Det är så extremt tröttsamt.
Hade jag haft känningar för Miljöpartiet i övrigt, så hade jag kanske blivit tröttsam på det. Men det bryr mig inte så mycket. Det är klart, jag vet att de dyker upp där.
Jo, men jag tycker det är så här, det har inte med miljön att göra. Det finns faktiskt ganska mycket vetenskap som man kan lita på gällande miljöfrågor. Man behöver inte hålla på
med. Jag har inget förtroende för Miljöpartiet när det kommer till det ändå.
Nej. Nej, man får inte mer av det här, om vi säger så.
Nej, det finns ju en anledning till att mitt förtroende för dem är lågt.
Ja, Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län. Alltså jag fattar inte, hur många föreningar har de runt om i Sverige? Har de ett i varje län? Det är helt sjukt. Han höll i alla fall det här föredraget och säger att vi måste börja tänka mer på hur strålning och elektromagnetiska fält kan inverka på oss. Erfarenheter visar att samtliga miljögifter, tungmetaller och strålning förvärrar de skadliga effekterna. Väldigt otydligt. Jag fattar inte, liksom, okej.
Okay, erfarenheter visar.
Ja, Min erfarenhet.
Hur får man erfarenhet av det?
Jag vet inte. Jag vet verkligen
förklara
inte.
Dig nu.
jag höll personligen inte det här förra.
Nej, okej. Okay. Men då förstår jag sammanhanget. Ja, bra.
Jag heter inte Egon Reiver, hur mycket man än kan tro det.
Säger du ju.
Egon Reiver förresten. Ja, det är roligt.
Nej, men och så pissar han då på mobilnät 5G. Det är jättefarligt.
Det är alltid det som är på väg som är farligast i hela världen.
Ja, precis.
Det som kommer sen är alltid värst. För att när man märker att det som finns här nu inte har dödat oss alla, så är det så att det som kommer här nästa är ju värre.
Ja, det är jävligt sant.
Av ren nödvändighet så är det så det måste fungera. Eftersom det här som var här nu var ju inte riktigt så farligt. Men nu jävla ska ni se på nästa grej. Det är farligt.
Nej, men tåg, det är ju livsfarligt. För om vi färdas snabbare än 30 km i timmen så kommer vi bara dö.
Ja.
Men alltså,
erfarenhet visar att man dör om man åker snabbare än 30 km i timmen.
Precis.
Han säger att man förmodligen bara kommer avslöja fördelar och inte ta upp vilka möjliga faror som kan finnas, då det ekonomiska intresset alltid kommer att gå först gällande mobilnät 5G då.
Eller hur?
Att man förmodligen bara kommer avslöja fördelar, alltså, då känns det ju lite som att man redan har bestämt sig, va? Att det här är farligt. Det spelar ingen roll vad någon säger, för då bara ignorerar man alla de möjliga faror som kan finnas.
Ja, och så, grejen är den att talar man om att det här är en fara, så säger man vi visste det hela tiden, det här är farligt. Talar man finns det inga faror, så mörkar man.
Precis.
Ja, för de vet ju redan att farorna finns där även om informationen inte finns där.
Precis.
Ja, jag tycker det är ganska sjukt att det är ju liksom ingen kritik. Det här var alltså en artikel då, väldigt, väldigt kort visserligen, men ändå. Ingen kritik mot någonting av det han säger. Inte någon som tycker något annat som får framföra det. Det är bara så här, han får bara presentera sina åsikter som om det vore fakta, och sen är det slut på artikeln. Och att det arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan lägger ju ändå på något sätt någon slags, då låter det ju som att det är någonting som är på riktigt och inte bara vanföreställningar och hittepå.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Precis, det är faktiskt en grej som jag har fört fram som en poäng ganska många gånger, att är det någonting man ska gå på så är det ju kanalerna som de här personerna använder. Precis. Alltså att det är de man ska bearbeta. Man måste ju informera om, det räcker i regel faktiskt, om vilka det är som faktiskt är på väg att föra och framföra sitt budskap. För att oftast så är det ju så att om de har såna här grejer så har de bokat lokaler under till exempel en privatpersons namn och talar kanske inte om exakt vad det handlar om. Så att tar man, för ABF till exempel har ju haft något sånt här bokat någon gång, och då räcker det i regel med att kontakta dem och säga att även har ni koll på att det är de här som har bokat, så blir det ju avbokat då, för det har de ju såklart inte vetat då. Och sen säger man då, vi är förföljda och bla bla bla, nej, ni har ljugit och bokat in det under falskt namn. Det är mer det handlar om. Men som sagt, alltså de här personerna, de här individerna som sysslar med sån här typ av desinformationsspridning, de kommer ju inte skärpa till sig av att man klagar hos dem, för de vet ju redan vad de håller på med. Och det är ju precis som de som säljer kvacksalveri eller vad som helst, att det spelar liksom ingen roll. Men tar man bort deras plattform, går man på såna här studieförbund och säger att ja, men det här och det här, de här grejerna är inte seriösa, då försvinner de per automatik, för att det är ju deras levebröd att ha en plattform. Mm.
Ja, och jag menar, de kan väl boka någon annan lokal någon annanstans, men jag tycker ändå att det är lite problematiskt att det sammankopplas med studier och ABF och den typen av grejer, för det tänker man ju ändå att det inte bara är någon galning som får stå och hålla föredrag i deras lokaler.
Ja, men precis. Känslan är att de släpper inte in vem som helst.
Nej, precis.
Men det gör de ju.
Ja, det gör de ju. Ja. Men om det är så att man kan säga till och det inte är så, då kanske vi ska lägga på de här lite faktiskt.
Mm.
Och sen har jag läst en insändare också på samma tema, kan man säga. Mm. Jag vet inte om de har kört något race här för att komma ut i massa olika medier, eller om, de brukar visserligen vara rätt aktiva brevskrivare. Vad ska de göra annars? Det är inte som att de kan sitta och surfa liksom. Nu är det då Kurt Ove Näslund i Holmsund. Är det dina trakter eller, David? Nej, det är Umeå kanske.
Ja, det är det nog. Jag känner inte igen det i alla fall, men jag är inte jättebra på alla områden och grejer här uppe heller.
Nej, inte jag heller, förlåt. Alla som blir kränkta nu.
Ja, precis. Ja, men är det utanför de två storstadsregionerna så vet vi inte någonting.
Nej, precis. Han skriver en jättelång text här, och det är en salig blandning med argument, eller vad man ska säga det. Han drar in allt ifrån Microsofts vd till rapporter från miljödomstolen, och ja, det är de här gamla klassiska argumenten till stor del som vi har läst i många andra texter. De har ju någon viss artikel i någon EU-blaha som de gillar att citera, som de alltid gör. Men nu skriver han i alla fall så här då ska vi se. Då till exempel mobiltelefonsystemen sänder ut mängder av olika frekvenser är mönstret svårt att tyda för forskarna. Undantag finns dock bland forskarna och bland ledande industriledare. Bland annat så vill Microsofts vd stoppa utbyggnaden av 5G. Det är fullt med sådana här påståenden. Mm. Det är ju inte någon källa som det hänvisas till. Nej. Och det är svårt att se vad det ska ha för relevans för någonting.
Mm.
Vad en vd i ett företag tycker om någonting, ja, det är väl inte så vi beslutar vad som är sant och vad som inte är det.
Nej, precis.
Det, ja, ökningen av ADHD säger han också beror på det här. Men en sak som jag tyckte var lite rolig, det var att han klagade på att Norrlands universitetssjukhus har mängder av mobilantenner på sina tak.
Mm.
Inomhus finns antenner för intern kommunikation, automatiska dörröppnare med flera strålningskällor. Speciellt utsatt är det nya cancercentrum. Aha, finns det strålning på ett cancercentrum?
Mm.
Det måste man väl nästan kräva, eller?
Ja, det hör nog till lite, tror jag.
Ja, jag tror att det är lite det de gör där.
Ja,
så klagar han på golvvärmen på ICA Maxi. Och det,
va?
Alltså, det är så mycket som är fel här. När man läser den här, då känns det som att ja, men vi kommer ju alla dö inom 5 minuter om vi inte bara så här stampar sönder våra mobiltelefoner och slår sönder glödlampan.
Mm.
Det måste vara hemskt att vara så rädd för allting.
Ja, och just när alla siffror talar emot den.
Ja,
man har ju men det är ju bara bevis för att man har rätt.
Ja.
Det är det som är så roligt. Det är därför det blir ett sånt potpurri här, för att han plockar ju de få sakerna som han kan vända till att han har rätt.
Mm.
Och då blir det ju en salig och konstig och obegriplig blandning här. Men det finns hopp ifall vi vill lära oss mer. Han skriver så här: vill du lära dig mer så föreslår jag att du besöker emfportal.de/org med 8000 artiklar som belägger riskerna, eller bioinitiativ.org där du kan ladda ner en 1500 sidor lång rapport.
Det låter ju attraktivt.
Det låter ju jättekul. Alltså, den är man ju sugen på.
Jag tror
han
att
säljer inte in där jättebra. Så.
Breiviks manifest var väl ungefär lika långt, så att jag hade nog hellre läst det, tror jag faktiskt.
Jag tror fan den är över på min läslista också.
Om jag var tvungen att välja mellan de två. Och nu är jag ju lyckligtvis inte det, så jag behöver inte läsa något av det där. Men, ja, jösses.
Ja, man blir lite matt. Jag hoppas att det här svamlet inte når fram till någon egentligen. Det är väl det jag hoppas.
Men det är väl lite det här också, att det här är ju en grupp som agerar ur en väldigt märklig form av desperation, eftersom man försöker i princip övertyga mer eller mindre fullt friska människor om att de är sjuka.
Ja.
Ser du att, ja, men du, mår du inte lite dåligt egentligen? Nej, jag mår faktiskt ganska bra. Ja, men du som har mobiltelefon. Ja, men det är ingen fara. Jag har haft mobiltelefon i 20 år. Ja, men du vet att då är du i princip död. Ja, men jag mår jättebra. Men det är absolut inga fel. Barnen mår bra också. De har kört plattor sedan de har två. Liksom. Ja, men nej, oj, oj, oj. Då har de cancer överallt. Nej, absolut inte. Alltså, det är så här. Alltså, vi vet. Alla vet att det här inte är så farligt som de vill få det till. Och vi mår bättre än vad de säger att vi ska må, eller att vi mår. Så att det blir väldigt, det blir inte ens i uppförsbacke, utan de försöker ju övertyga, som sagt, vanligt folk om att de är sjuka när de inte är det.
Ja, det som är praktiskt är ju att när man väl blir sjuk eller får någon typ av svårighet, vilket alla får någon gång i sitt liv, då kan de ju peka på det och bara, ja men kolla där då. Det är ju strålningens fel. För det står ju här liksom. Effekterna av strålningen skiljer sig markant, allt ifrån cancersjukdomar, hjärtinfarkter, koncentrationsproblem, epilepsi, utbrändhet, sömnstörningar, nedstämdhet och illamående.
Mm.
Ja, de sista tre kan vi ju säkert alla skriva under på att vi haft någon gång. Vart lite nedstämda, illamående och haft sömnstörningar.
Mm. Men det är ju just det här som är de här grejerna. Det har varit allt möjligt. Borrelia, elöverkänslighet eller liksom allt möjligt. De här icke-specifika symptomen som nedstämdhet eller trötthet och sådär. Nej, men det måste finnas en anledning. Nej, men det kanske faktiskt inte gör det. Eller det kanske är en psykisk sjukdom.
Ja, men, och det är så
depression.
Det är så fantastiskt diffust. Mm. Och har knutits, alltså elallergi och elöverkänslighet har ju knutits till i princip alla kroppsdelar och alla symptom någonsin. Ja. För att man säger då att jag var ju lite, jag har varit lite deprimerad. Ja, elallergi. Ja, jag hade ju lite ont under i fotsulorna här. Ja, elallergi. Det är inte så att man har så här att är man elallergisk då, eller när man utsätts för el, ja, då får man högt pipande leder. Det är det enda som händer. Då hade det varit en väldigt specifik grej. Sen vet inte riktigt hur det skulle
gå
till.
Men det är ju så skönt, alltså, när det är någonting så specifikt, så är det så skönt att ha någonting specifikt att hänga upp det på eller skylla på. Eller veta att det är det här. Nej, men läkarna kan inte ge mig något besked kring det här, men jag vet ju att det är det här.
Ja.
För att det måste ju finnas en anledning. Det kan ju inte bara vara så att man mår dåligt.
Nej, för grejen är ju den, och det har jag stött på också. Jag har till exempel väldigt mycket för lågt kalium. Mitt kalium är akut lågt om jag inte medicinerar för det. Och min läkare sa det, för de gjorde alla möjliga tester och kollade jättemånga olika grejer. Men de sa det att ungefär 50% av fallen så får vi aldrig veta vad det beror på. Då är det bara att medicinera. Mm. Och då är det väldigt lätt för någon annan att kliva in och säga att jo, men jag vet vad det beror på. Det beror på den där masten som ligger nära dig. Jaha, hur kom man fram till det då? Vilken forskning har du gjort för att komma fram till att det var den där masten som gjorde att jag fick lågt kalium? Nej, ingen alls. Det här är ju bara dragit i röven, men det låter ju sannolikt, eller hur? Det är bättre
du har ju ingen annan förklaring.
Nej, men precis. Nu har du i alla fall en förklaring.
När det kommer någon förklaring, hur osannolik den än är för någonting som man bara vill ha en förklaring till, så ställer man inte så mycket kritiska frågor. För man vill bara det är så skönt att få reda på att det är någonting.
Ja.
Mm.
Och så är men läkarvetenskapen vet ju inte allt. Nej, men de vet någonting. Du vet ingenting. Det är värre. Det är inte bättre. Det är ingenting att sträva mot. Att inte ha någon jävla aning. Det är ju liksom... Nej, det är så märklig logik. Men ja, vi får väl hoppas i alla fall att de inte påverkar för många andra. För det här är ju människor som kanske får ganska svårt att ta sig ur de här mönstren. Men som sagt, kommer man åt de här plattformarna så kan de förhoppningsvis inte sprida det här tillräckligt effektivt i alla fall.
Nej, nej, precis.
Ja, vad säger du, Henrik? Ska vi gå över till någonting annat som är nästan lika? Don't.
Ja, Flat Earth. Det har blivit lite mycket sånt här. Nej, det här är faktiskt bra. Vice
brukar vara bra.
Online-tidningen där, som skriver en artikel. 10 frågor som du alltid har velat fråga en Flat Earther. Tydligen först publicerat i Vice Indonesia. Jag vet inte varför jag tycker att det var intressant. Det är kanske för att man inte hör så mycket alltså från den världsdelen inom det skeptiska.
Ja, nej, det är sant.
Så det kan vara så. Men det är i varje fall skrivet som frågor till någon som tror på Flat Earth. Jag tror att det är inte så att de faktiskt ställer till någon, utan det är rimliga svar som de skulle komma från någon sådan. Då. Men frågor som, så du tror inte att jorden är rund? Vad säger du om gravitation? Då? Så här med gravitation är ett hoax, det är bara påhitt. Det finns skillnad i massa och det är det som skapar... Liksom, så det är ett antal sådana frågor med intressanta, roliga svar.
Mm. Från en riktig flat earther då?
Är det det?
Ja, eller?
Jag är osäker på... För jag läste frågorna. Det är lite text innan som jag inte läste. Jag läste bara frågorna och svaren här. Men jag är osäker på om det är påhittat eller om det faktiskt är på riktigt svaren då.
Mm.
Men det är underhållande om inte annat. Och det låter som någonting som de här skulle kunna säga.
Ja, för sådana påståenden... Alltså, det kan ju också vara så att de helt enkelt har grävt på forum för sådana här...
Ja, men precis. Det är, alltså, det är ett amalgam av olika typer utav... Det är inte en troende som har skrivit det här, men det är liksom vad de normalt sett svarar på de här frågorna. Mm. Tolkar jag det här som är...
Ja, det finns ju ganska fantastiska konspirationsteorier också inom Flat Earth.
Ja, ja.
Sfär, ja, precis. Om man kan kalla det för det. Men ja. Så att
ja, nej, men precis. Underhållande, inte så jättemycket diskussion kring det här kanske, men mer liksom fascinerande att hitta och läsa de här. Ja, det är faktiskt frågor som jag skulle vilja ställa en sån här person om jag träffar på någon för att se, tror de faktiskt på det här?
Mm.
Det är lite intressant att läsa de här svaren.
Ja, jo, precis. Alltså det visar ju ändå, alltså som sagt, det här behöver ju inte vara från en flat earther, utan det här är ju vad de faktiskt tror. Alltså det är sådana saker som cirkulerar i de här kretsarna, och då kan det ju vara ganska intressant att läsa igenom de här 10 och få lite mer insikt i idéer som faktiskt cirkulerar i de här kretsarna. För att...
Ja, nej, men för det är så lätt att, särskilt när det kommer den här flat earth-grejen, att bara håna eller fnissa och skratta åt det, men att lyssna på vad de faktiskt tycker. Och just de här som är...
Och sen fnissa och skratta åt det.
Ja, nej, men precis. Alltså, för det är fortfarande löjligt och fjantigt, men att sätta sig in och faktiskt förstå vad det är. Vad händer när man kommer fram till kanten då? Liksom. Mm. Och så ska vi skratta ner. Men vad tror de faktiskt? Vad säger de? Och här är liksom, nej, men kanten på jorden, vi kan inte komma så långt, för man måste, de här portarna som de beskriver här, isväggen i Antarktis, det har vi liksom sett att man kan inte komma så långt, för desto närmare man kommer, desto mer extremt blir vädret.
Mm.
Man kan liksom aldrig komma fram.
Intressant.
Okej.
Men det är ju fortfarande lika galet, men det är intressant. Det är galet på en annan nivå, men det är intressant att läsa liksom vad resonemangen är när de här faktiskt praktiska begränsningarna på den här konspirationsteorin. Vad har de för tankar kring de här?
Mm.
Det är lite fascinerande att läsa, tyckte jag.
Ja, ja, verkligen.
Absolut. Vi ska gå in på veckans Quack You.
Mm.
Och det är företaget Fitline som har börjat sprida en massa ganska så extrem, kan man säga på många sätt, dynga om sina produkter. Och Anna Bessén sågar isär det här ganska så effektivt, som man vill säga, på Expressen Hälsoliv då. Fitline säljer sina serier med multivitaminer och kosttillskott under olika, med olika påståenden, som till exempel då att det med någon sorts nanoteknik gör att vitaminer och mineraler tas upp bättre av kroppen, och naturligtvis så tar man ju riktigt skit mycket pengar för de här grejerna.
Ja, ja.
Det stoppar ju inte riktigt där då, utan de säljer även såna här energy bars och sånt där, mycket riktat till barn. Och grejen är den då att de här barsen då som är riktade till barn innehåller en hel del grejer som exempelvis karoten då som man inte ska överdosera, och exempelvis då också sojabönor som det faktiskt finns ganska många som är ganska gravt överkänsliga mot, som har sojaallergi då. Så att såna här grejer, alltså man ska ju inte trycka i sina barn sån här skit. Man ska ju inte trycka i sina barn kosttillskott. Det är tillräckligt illa om man väljer det till sig själv, men man ska definitivt inte välja det till sina barn.
Det är lätt för dig att säga som inte tror på det.
Ja, det är väl så. Men ge barnen mat istället för multivitamintillskott. Så att, ja, stort fett quack you till Fitline för att de säljer skräp och tar extrema summor för det också. Och säljer det genom sån här marknadsföring.
Ja, men om de inte hade, inte tagit bra betalt för det, så har de ingen trott på det.
Nej, men precis. Det ger lite extra kredibilitet kanske. Men det är i alla fall så att det här har kommit upp. Just den här sågningen som Anna Bessén gjorde är gammal. Men det här har kommit upp nu också på senare tid. Jag har sett det här cirkulera ganska mycket, och just det här Fitline finns fortfarande. Verkar fortfarande. Så att sågningen är inte ny. Men bara som man känner till då att det här är fortfarande skit. Och säljs fortfarande i såna här pyramidspel liknande förhållanden.
Mm.
Så att ja, quack you till dem. Och som en tusen kvack också, en uppföljning faktiskt från förra veckan. Återigen då från magasinet Paragraf. Och Andreas Magnusson då svarar på den kritik som han fick efter förra krönikan, när han mer eller mindre konstaterar då att Joakim Lamotte är beroende utav sina rasistiska följare. Han står i en direkt beroende situation till de som betalar hans lön.
Mm.
Och det är ju de som ger honom bidrag, och han får ju bidrag för det han skriver när han skriver sanningar inom citationstecken som de tycker är sanningar. Och det som är lite intressant då, som han tycker, som Andreas Magnusson lyfter fram här då, som väldigt intressant, är att han får skäll då av såklart av Lamottes följare och de som gillar honom. De säger då att han har kallat Lamotte för rasist också här, men han har inte sagt någonting om det, utan han skriver så här: en del tyckte att det var fekt av mig att använda rasistkortet. Eftersom jag ingenstans skrivit eller ens insinuerat att Lamotte skulle vara rasist, så är det en avslöjande slutsats. När man rakt upp och ner beskriver vad Lamotte sysslar med, så framstår gärningen tydligen som rasistisk. Till och med hans egna följare drar denna slutsats. Och det är lite intressant. Hans slutkläm här tycker jag är väldigt bra. Skolorna säger nej till Lamotte, och då säger Lamotte också nej. Beskedet igår om att Lamotte tänker sluta föreläsa på skolor är alltså ungefär lika relevant som att han hade meddelat att han inte längre stod till förfogande för det svenska fotbollslandslaget.
Och det... Va? Kan inte sluta med fotboll?
Nej, men precis.
Det är ju faktiskt ett ganska roligt grepp.
Ja.
Ni tänker inte anställa mig? Nej, men då tänker jag låta er anställa mig.
You can't fire me, cause I quit.
Ja, verkligen. Det är så här bra sätt att straffa dem på.
Ja, men precis.
Nej, jag tänker fan inte jobba för NASA.
Nej, precis. Du står inte till deras förfogande längre.
Nej.
Men så att, återigen, en väldigt bra genomgående och tydligen väldigt smärtsam uppföljning av Andreas Magnusson, eftersom flera har länkat till den här Ila Motts flöde, och det raderas tydligen inom sekunder ibland. Så att bra jobbat återigen Andreas Magnusson, och en bra uppföljning på förra veckans lite smärtsamma, får man lov att anta, krönika. Ja, vi har väl kanske någon insändare också.
Ja, det är väl traditionsenligt. Plötsligt har alla blivit utsatta och kränkta.
Det här känner jag kommer bli bra.
Jag känner att jag kommer hålla med här.
I have me too, not me, who had, with who, not me, or förvirrad. Plötsligt har alla utsatt och blivit utsatta, blivit kränkta och kränkt. Mobben härjar, hang them high, let them die, ingen sans, ingen balans. Som manlig individ vet jag snart varken in eller ut. Inte har väl jag, eller vågar jag någonsin se på en kvinna något mer? Säga något. Medelålders, medelklass, medelman i ett land som är bäst på att vara just medellagom, vit, privilegierad, en gris. Per definitionen förtryckare och förövare på de flesta plan. Och alla dessa åsikter, inklusive min, lätt förvirrad, försmått, kränkt i debatten om debatten om debatten. Who made who and what? Jag tror jag stänger ner för en stund, går ut och andas in den gömma höstluften och låter tiden ha sin gilla gång. Yes, I will, Kalle.
Mm. Det var ju lite poetiskt, var det,
får man säga. Det var absolut, ja, men på det sättet var det ju fint. Men den här, ja. Vågar jag någonsin se på en kvinna något mer? Ja, är det den slutsatsen man drar av det?
Ja, och vems förlust är egentligen det?
Ja, och det, titta på för fan, det är väl inte det folk stör sig på. Nej. Har ni sett någon som har bara, ah, me too, det var en kille som kollade på mig en gång. Problemet är väl när det kommer en hand och liksom körs upp i, ja, men, mellan benen, ja, på en. Det är ju precis, det man stör sig lite på.
Men det är ju precis det här. Det är ju precis det han får det att låta som. Mm. Att det är såna grejer som folk reagerar på. Och att det är såna grejer som folk berättar om. Att det är likvärdigt, ja, men, med det. Att någon har tittat på mig en gång på bussen.
Ja, precis. Och att det, jag gillar inte heller den här. Det är ju många som har sagt den här, ja, men vad gör en klapp i röven? Och sen hänger folk på och bara, ja, men det är faktiskt inte okej att klappa någon i röven. Vilket det ju inte är, men det är ju faktiskt inte det som diskussionen har handlat om. Det har ju handlat om väldigt mycket grövre grejer än så.
Ja, absolut.
Men grejen blir ju där, när de grövre grejerna finns där, så blir även de, som man säger, inom citationstecken, de milda sakerna som en klapp i röven, som någon kan tänkas när man ger det, är en komplimang. Men när allt andra finns där, så blir det inte det, och det blir så mycket mer, och det är en del av ett större sammanhang som är otäckt. Och då kan också en felaktig blick, om man vill säga det så, vara en del av det. Att man känner sig utsatt, har man varit med om någonting, och så kan man reagera. På någonting som en blick. Men det är ju inte blickens fel, det är ju allt annat fel.
Ja, och jag menar bara att om alla män bara höll sig till att titta på olika sätt.
Precis, alltså, det är ju det. Det är just för att det inte stannar vid blickar.
Nej, och det är lite den här grejen också. Att jag har sett det här förut i mitt flöde till exempel, och även folk har sagt. Och då, alltså, jag brukar svara på de här grejerna ganska kort. För att folk säger att ja, nu vågar man ju inte ens titta på någon längre. Då, om det är så att när du tittar på en kvinna, så känner hon sig antastad av dig, då gör du det förmodligen fel.
Ja, då gör du
på. Och du ska förmodligen då, ja, lägga av med det. Du ska förmodligen inte titta på kvinnor så att de känner sig, alltså, besudlade. Det kan ju i sig vara ett problem. Men vad man tycker då, vad man egentligen förmedlar då, det är ju det att ja, min rätt till ofta i regel då kvinnors kropp, väger upp hennes känsla av att känna sig kränkt av mig när jag beter mig så här. För att ska inte jag få göra det här längre? Okej, okay, så det är helt plötsligt viktigare då än känslan som du förmedlar när du gör det här. Och det är ju det som är problemet. Vi kommer länka till det här. Jag har en komiker som heter Peter White som är från Kanada som jag tycker är väldigt rolig. Han har en stå-upp-grej som pratar väldigt bra om de här grejerna. Han gillar bland annat, han går själv bland annat på gaybarer med han är straight själv, men han tycker det är jättetrevligt att gå på gaybar. Han har jätteroliga grejer att säga om det, men det han säger då, att när folk säger så här att åh, får man inte prata med kvinnor längre, då får man inte ropa efter en tjej på gatan, då säger han att okej, men säg inte någonting till en tjej som du själv inte skulle vara bekväm med att en annan man sa till dig i fängelse.
Oj, vad tyst det skulle bli.
Det är en bra grej att utgå ifrån. Skulle du vilja att en dubbelt så lång man stod bredvid dig i duschen i fängelse och viskade här i ditt öra? Om du inte skulle ha något problem med det, så ja, fine. Men det är liksom, det är den här utsattheten som man som man inte kan förstå. Det finns en rädsla där, för att män har svårt med de här barriärerna, och alla män som reagerar på det här sättet och beskriver den här situationen på det här sättet visar att de är en av de männen som har svårt att förstå de här grejerna. De här signalerna, vad man skickar ut för signaler, vad man kommunicerar. Och den här rädslan förstår man ju inte alls. Alltså den här,
verkligen. Alltså jag kommer tänka på en annan stand-up-rutin som handlar om det. Det är typ så här, jag kommer inte ihåg vem det är nu, men han snackar om att när killar snackar om att ah, my ex-girlfriend, she's crazy, då menar man typ så här, hon skickar mycket sms och hon tycker att hon liksom säger till mig vad jag ska göra eller vad.
Ja, men precis.
Men när en tjej säger mitt ex, han är galen, då är det verkligen så här, han dyker upp utanför mig med en yxa, han har liksom försökt döda min familj, det är verkligen så här, eller han bara dödade mig liksom.
Men det är typ
på så olika nivåer så här. En galen kvinna är oftast bara så här, hon har mycket känslor, medan en galen man, det är verkligen så här, han kan ju döda dig på riktigt.
Jo, men det är väl det jag tror jag sett där också, att min kille var ju lite galen och det är därför jag sitter i den här rullstolen.
Alltså
det är ju den nivån det är på faktiskt. Dessvärre, det är ju så det ser ut. Och
precis.
Och det är ett bra sätt tycker jag att visst, man kan inte skämta om personer som har råkat ut för det här, men att det man skämtar om är ju den otroliga, alltså hyckleriet i det hela. Att vi tycker att hon är så galen och hon handlar mycket skor. Det är ju verkligen en helt tokig människa som handlar skor.
Precis, eller hon börjar gråta mycket eller någonting som är verkligen helt, helt ofarligt, medan som kvinna är man utsatt på riktigt. Jag tänker på en annan rutin jag hörde också, som var om att män ofta förföljer random kvinnor på stan. Alltså jag har varit med om det massa gånger, och jag vet att mina vänner också har varit det. Att plötsligt så vänder sig någon snubba och börjar följa efter den. Kanske börjar prata med en, börjar säga, var ska du, vad gör du? Och till sist får man så här fly in i en butik och bara så här försöka gömma sig tills han har gått därifrån. Det tror jag inte heller händer män så där jätteofta.
Jag kan inte påstå att det har hänt mig. Och jag tycker att jag blir lite förvånad när jag hör det nästan, för jag tycker det låter creepy.
Det är en så här, det är en vanlig sak, men jag tänkte på det då, att det är så här, det pratar man ju liksom inte ens om.
Nej, men är det är alltså en sån grej som är så vanlig att det bara händer då, eller? Alltså att man tycker
absolut. Ja.
Alltså, för att backa lite den du sa om, du ska inte säg inte någonting till en kvinna som du ska vara bekväm med att säga till en man i fängelse. Jag såg något liknande som var innan du gör någonting eller innan du säger någonting till kvinna, för byt ut henne mentalt mot The Rock. Aha. Och se om du skulle säga samma sak. Läste det, det var liksom flera olika, eller om det var flera olika exempel på vad en person som föreställer sig en kollega på jobbet då, som är en vacker kvinna och frågar, skulle du kunna hjälpa mig med den här PowerPoint-presentationen typ, och så, men hon är ju snygg liksom. Men byt ut henne mot The Rock och så se om det förändrar situationen. Och jag kände, nej men det skulle inte, för han verkar vara sån mysig gubbe på något sätt. Nej, men det förändrar liksom inte riktigt någonting för mig. Skulle han komma fram och lägga, då säger han, men skulle du kunna komma hem till mig ikväll och hjälpa mig med den här PowerPoint-presentationen, så skulle han reagera på ungefär samma sätt. Han är kanske intresserad av mig.
Holy shit, it's The Rock!
Precis,
jag tror vi får ta Davids exempel istället, att det är ändå instängt i en cell.
Ja, alltså. Men precis, det blir lite mer då.
Ja, men det krävs definitivt. Vi män behöver någonting att relatera till i sådana här sammanhang. För vi förstår inte sånt här. Vi har inte den erfarenheten. Vi kan få det berättat för oss. Och vi kan förstå att det är alltså på ett intellektuellt plan. Och, alltså, för man kan sympatisera med, som exempelvis som du berättade om Frida. Att man förstår att det är obehagligt. Men man kan själv inte förstå hur det är. Att helt plötsligt man skulle... Alltså hur skulle man känna själv om en man började förfölja en helt plötsligt på stan? Det är ju helt... Alltså, jag vet faktiskt inte hur jag skulle reagera på det.
Alltså man blir nervös, man får det här liksom pulsen går upp. Och så börjar man kolla sig omkring. Vart kan jag gå för att göra mig av med den här personen? Och jag har ju haft vänner som har ringt mig när det har hänt. De liksom eller typ SMSat och bara, snälla kan du ringa mig nu så jag kan ta det här, så jag kan försöka skaka av med honom. Och så där. Det är inte alls någonting konstigt. Jag bara, jag vet inte. Jag tänkte inte ens på att det är en grej.
Nej.
Förrän jag hörde det i den här stand-up-rutinen. Och då bara, just det. så är det för fan inte för män.
Nej,
det har nog inte hänt de flesta män jag känner. Nej. Och har det hänt en gång kanske, det är inte det jag snackar om, utan jag snackar om att det händer ofta.
Mm.
Sjuk grej.
Ja.
Ja, och det... Man blir ju också så... Alltså, ska kvinnan då säga att oj, han verkar hängiven, det här är en framtida partner.
Jag vet inte.
Vad vill man ska komma ur det här? För att,
jag vet inte, det är jättekonstigt.
För jag tror inte att det är så övervägt.
Nej, men alltså, varför gör man det då? Vad är liksom, vad är payoffen i det? Varför gör man det ens för sig själv? Går man hem och tänker då att nu förföljde jag mina 5 idag här, så att 5 om dagen gör kroppen glad. Eller vad ska man... Vad uppnår man med det här egentligen?
Jag antar att de kanske vill att man bara ska till sist bara, men ska vi gå hem till dig och ligga lite? Alltså att det är det som ska hända.
Ja, du hängde ju med här nu i 12 minuter, så att jag vill skylla dig att ligga, antar jag.
Ja, precis. Det är jättekonstigt. Jag har vissa minnen så här, sprungit verkligen genom affärer och försökt att så här, mellan hyllor och verkligen försökt göra sig av med. Nej, han kommer efter.
Där förutsätter jag ju också då att det finns den här kanske ganska extrema i att, alltså, man kan ju inte heller kanske alltid känna att man kan konfrontera en sån person.
Nej,
det blir ju en väldigt konstig, och man är väl uppfostrad lite så också, att man inte ska vara otrevlig, och man är lite rädd, för man vet ju inte vad den här personen kan göra.
Nej, men det är väl, men det kanske vore effektivt att ställa sig mitt bland folk och bara, alltså, ursäkta, vad håller du på med?
Jo, absolut. Men det är lätt att vara efterklok. Ja, det är ganska svårt att göra sådana.
Det är lätt att säga så när man inte är i situationen, när man sitter och tar det lugnt och tänker rationellt på det. Men som du säger, med pulspåslag och stress.
Så adrenalinpåslag och allting. Ja,
då funkar man inte så.
Nej.
Nej, och man får ju tänka på att jag var på väg att göra någonting. Mm. Det här var inte en del av min plan.
Nej,
liksom.
Nej, precis.
Så att jag får lägga på en kvart i min planering här, eftersom jag kommer att bli förföljd på vägen dit.
Mm. Ja, så. Ibland så.
Ja. Ja, det är fascinerande. Alltså på ett skrämmande sätt.
Mm.
Ja, hur känns det att vara man när man hör sånt här? Blir man inte lite så här, men alltså snälla, vad är det fel på män?
Känslan av att det finns liksom ytterligare en avdelning som inte jag tillhör.
Ja.
Nej, men för jag kan inte förstå det. Så att det måste finnas någonting annat.
Ja, det gör mig glad.
Men är det inte också, alltså, om man ska koppla det lite mer till våran sfär, alltså den skeptiska sfären, vi pratar ju väldigt mycket om att det diskuteras ju ganska ofta, det kommer upp så här att kvinnor skulle vara mer eller man ska säga då, mindre rationella än män. Att kvinnor agerar mindre rationellt i många sätt. Man kan inte lita på kvinnor och så här, att det är därför kvinnor inte kan vara chefer eller president eller vad som helst. Att också då det här att kvinnor ofta skulle dras till ayurveda medicin och att de skulle dra sig till, alltså, tarotläsningar och såna här grejer. Men hela den här grejen, finns det någonting man kan tänka sig egentligen? Stjärnorna finns ju där. Man skulle kunna säga att okej, de kanske skulle ha någon form av effekt. Men att skicka en jävla dickpick till någon. Hur rationellt? Vilket rationellt sinne har kommit fram till att ja, hon verkar inte intresserad, men får hon bara se en bild på min penis så kommer hon det här gå vägen. Det är ungefär samma grej som den stalking-grejen. Hur många gånger i världshistorien har det överhuvudtaget lett till någonting positivt? Förmodligen typ aldrig.
Jag tror man har bättre chanser om man beter sig som en normal människa.
Men det är inte rätt. Jag först var ju ointresserad, men sen skickade han ju ett bild på sitt håriga kön och nu har jag ju varit gifta i 3 år.
Ja.
Det hör man inte så jätteofta.
Den här stalker-grejen låter ju som någon slags besatthet bara och inte något slags rationellt jag vill ha den här outcomen av det, utan en besatthet som man kan ha på många andra plan med, alltså spelberoende eller annat, att det finns inte ett sånt, alltså spelberoende var ett jättedumt exempel, för där har man ett slutmål vad man vill uppnå, men det är en besatthet som inte är riktigt rationell. Man tänker inte logiskt på det sättet, utan man har ett begär, man behöver uppnå någonting, som ett beroende, som att ta sig en cigarett även om man vet att det är farligt.
Men är det inte kanske också, alltså, en del av det är att, alltså, vi är ju ändå ganska bra på att avhumanisera kvinnor Och tycker man då, går man förbi som man och tycker att hon såg trevlig ut, henne vill jag titta på i 10 minuter. Det spelar ingen roll vad hon känner. Hon är uppenbarligen rädd, men det skiter jag i. Jag hänger på. Jag vill titta på henne i 5 minuter till. Nu har jag kollat klart, nu kan jag gå hem. Alltså att det kanske är så enkelt att man bryr sig inte. Man förstår att hon försöker ju gå undan här, men jag vill kolla en stund till i alla fall.
Jag vet verkligen inte, för att det är så långt ifrån någonting jag någonsin skulle kunna tänka mig att göra. Så jag förstår mig verkligen inte.
Nej, jag försöker bara
om det är
greppa det här på något
sätt.
Här
som lyssnar som brukar följa efter kvinnor på stan. Hör av er och skärp er.
Det här vore ett Aschberg-program.
Det här är någon som faktiskt känner sig träffad av det här. Och,
ja. Som absolut får vara 100% anonym.
Alltså
gärna. Alltså, om någon som lyssnar på det här har gjort det här någon gång, som vill berätta om hur tankeprocessen såg ut, förklara det här för oss.
Precis, utan att
mejla in,
kan
och vi kommer hålla
ganska ofta, men det här det är amnesti på det sättet.
Ja, vi kommer hålla er totalt anonyma. Ja.
Gud, vad ni blev nyfikna.
Ja, men det är så otroligt fascinerande, och egentligen gärna, har du skickat en dick pic till en total främling? Hör av dig till oss också, för jag vill väldigt gärna veta hur fan du tänker. Inte just nu, för det kan vara 10 år sedan. Men jag vill veta hur resonemanget var då. Alltså, i det här ögonblicket när man skickar den här bilden. Är det någon sorts, alltså att man vill visa upp sig, eller alltså att man spelar ingen roll vem som ser, att man lika gärna skulle kunna typ stå i ett skyltfönster och visa snoppen? Eller alltså, jag vill veta vad som... hur det kan komma till det att man gör det till en total främling. Alltså det övergår mitt förstånd faktiskt helt och hållet. Men det beror ju på någonting, för det är ju vanligt. Det förekommer ju. Så att, och det förekommer ju hela tiden. Det är ju det är vanligt.
Det hade absolut varit intressant att höra.
Så att om någon har insikt i det här, så jättegärna hör av er. För att vi är nyfikna, tror jag.
Ja.
Men
det blev en liten utläggning kring insändare som det inte brukar bli.
Nej, men precis. Ja. Men det är väl bra. Kanske vi får veta någonting. Kanske får lära oss någonting av det här. För att...
Ja, men ni har ju lärt er någonting i alla fall. Att det
absolut.
Finns väldigt mycket män som bara börjar följa random på stan och inte ger sig.
Alltså, men det är väl en del av det som jag tycker är... Alltså, om man ska se någonting som är det tycker jag mest positiva med den här MeToo-kampanjen är den här att vi får de här insikterna om saker som vi inte vet någonting om, och även då kanske kan alltså bli bättre på att agera på. Att sluta ställa oss på förövarnas sida som vi gör så instinktivt annars. Man är väldigt pigg på att ursäkta. Nej, men han är bara lite intresserad. Han tycker du är fin, så att han kan gärna stå. Det är ingen fara, jag behöver inte ingripa. Men ser man någon som står och stirrar på en tjej som är uppenbarligen obekväm, säg någonting. Bara alltså flika in att vem tittar du på? Och varför? Skulle jag kunna få
prata sig titta tillbaka också.
Ja.
På samma sätt.
Ja, roligt att vi började med att liksom så här, jag sa så här, du kan titta hur mycket du vill. Han är insändaren, och nu bara så här, sluta titta på tjejer. Alltså, det är så här, jag titta och tycker jag är okej. Okay. Följa efter tycker jag inte okej. Okay. Så mycket kan jag säga.
Nej, och det är ju mycket det att när man alltså att folk tittar på varandra.
Det är svårt att undvika.
Det sker ju. Ja. Och att man kanske då till och med skickar en extra blick. Eller får det på sig. Det sker ju också. För att så är vi ju som människor. Och det tror jag aldrig vi kommer komma ifrån.
Nej, och ibland kan man ju låsa blicken. Att det är som att man kollar på en person. Men egentligen så kollar man inte på någonting. För man bara tänker.
Liksom. Ja, men precis. Man sitter och lyssnar på musik.
Det är helt
fine.
Men som sagt, man märker skillnad när de bara råkar gå åt samma håll. Eller titta lite på en. Ja. Eller om följer efter psykopat.
Jag tycker det finns en stor... Jag vill lite prata om bara liksom det här att titta på. Men det är en stor skillnad. Och så se någonting och titta på det för att ta in vad det är man ser. Oavsett vad det beror på. Om det är någon man tycker är vacker. Eller om det är någonting man tycker är intressant. På samma sätt. Konstiga kläder eller en frisyr. Eller oavsett vad. Det är en stor skillnad på att titta för att ta in. Och förstå och liksom inkorporera det i sin hjärna. Och liksom begrunda vad det är man tittar på.
Ja.
Och att stirra. Att råblänga. Att som du är inne på, David, att sätta sitt eget behov av att se framför den här personens eget välbehag.
Mm.
Det finns en gradskillnad där i hur man tittar.
Ja, och jag, för min del så för mig så är det väldigt så här, det löser sig själv på något sätt, för jag är lite mer åt det introverta hållet så där, så att jag är också inte så bekväm med att titta på folk. Och då blir det istället att jag är ganska känslig själv för att titta på folk under en längre tid. Så att jag hade en sån här liten sån här upplevelse för bara någon vecka sedan faktiskt på ICA. Så kom det in en tjej som jag mötte i
dörren. Så du bara började följa efter?
Ja, bara i ungefär 20 minuter. Bara för att visa att man är intresserad. Jag är en riktig romantiker så. Nej, men alltså, hon var extremt lik en tjej som var chef, min chef för kanske, vad blir det nu, 12 år sedan eller sånt där. Och då blir det så att då stannar man ju nästan upp och tittar och funderar. Men sen kommer man ju på själv, för sig själv då efter typ så här, 3 sekunder, att men vad håller jag på med? Så jag stirrar på henne när hon är på väg in på affären. Mm. Och då blir jag så här att nu får jag skylla mig härifrån istället, att det här var ju inget bra. Men sånt kan jag väl ändå förstå i efterhand, att hon reagerar nog inte ens på det. Men alltså, ja, för mig så kändes det konstigt.
Att om man ska reagera på att någon stirrar på en, då ska det ju vara ganska extremt. Alltså ja. Att någon verkligen böjer huvudet för att kunna fortsätta se när någon hamnar i vägen och så vidare.
Ja, precis.
Det är lite skillnad.
Och det ser man ju på bussen och tåget ibland och sådär.
Precis.
Ja, men hör av er om ni har stalkat någon eller skickat dickpics eller något. Och då slutar vi på den muntra tonen den här veckan och säger
hej. Hör av er alla stalkers.
Ja, men precis. Och säger hej då från David.
Hej då från Frida.
Hej då från Henrik.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Kvack, som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvackju.se eller på Twitter under kontot kvackju. I den permanenta panelen sitter David, som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida, som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik, som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.